Radioplay. Dags för del två av det oerhört spännande och hemska samtalet om sexköp, prostitution och hallickar med Simon Häggström. Polisen och författaren som jobbat med detta i 13 år och därför kan allt. Hoppas att ni njuter lika mycket som vi gjorde. Hej och välkomna allihopa till succépodden Alla våra ligg.
Hej!
Hej, det är Amanda.
Och Anna. Och det här är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val.
Ja, och vi är ju mitt uppe i inspelningen med Simon Häggström som ni förhoppningsvis lyssnade på förra veckan.
Ja, och annars så tycker jag att man ska pausa det här avsnittet och lyssna på del ett.
Ja.
Vi har aldrig gjort en så här del ett och del två.
Nej.
Men det är ju för att det fanns så jävla mycket saker att prata om.
Mm.
Och vi är så himla ärade att få ha Simon här.
Ja, vi krämar ur så mycket vi kan.
Ja. Vi ska snacka sexköp.
Exakt, och prostitution. Mm. Det är ju det som det är faktiskt.
Exakt.
Simon är en författare, har precis kommit ut med en bok som heter I skuggan av sektor 5. Och han har också jobbat med människohandel och som polis i 13 år.
Mm.
Sist i avsnittet så var vi inne på vilka aktiviteter som räknas som ett sexköp, så det har vi precis gått igenom. Och vi pratade också om myten om att många, i alla fall inte alla, men allt för många massageställen används som bordeller.
Ja.
Vi fortsätter väl där vi var och ställer vidare frågor.
Ja, ska vi göra som vi brukar, att välkomna in Simon?
Ja, just det.
Ja. Välkommen in!
Välkommen in!
Tusen tack, jag är tillbaka.
Då får man två applåder samma timme.
Ja, det är inte illa.
Jag måste ställa en fråga. Och det är hur stor del de här tjejerna är under 18.
Ja, det där är en bra fråga. Jag skulle säga så här. Alltså, prostitutionsmarknaden i Sverige domineras ju, alltså, det delas in i två grupper. Mm. Du har den utländska gruppen med kvinnor som kommer hit från andra länder. Och så har du den svenska gruppen. Och då pratar vi alltså människor, killar och tjejer som är oftast födda och uppvuxna i Sverige.
Mm.
Den gruppen glöms lätt bort.
Hur stor är den då?
Man kan inte prata i några siffror,
okay.
men den är större än vad vi tror.
Mm.
Och vad gäller just under 18 så kan man väl förenklat säga som så här. Ja, vi har haft ärenden där kvinnor från Nigeria exempelvis har varit under 18. Men normalt sett så brukar människohandlarna vänta in deras 18-årsdag.
Okay.
För att de vet att i med alla europeiska länder så är det 18-årsgräns för att jobba på bordeller och annat nere i södra Europa. Annars kommer man att plocka ut för att man är barn, enligt FNs barnkonvention. Så de brukar vara 18 år fyllda när vi möter dem.
Mm.
Men när vi tittar på den svenska gruppen däremot så har vi ju sett en lavinartad ökning, skulle jag säga, av unga killar och tjejer i 15-16 års åldern som börjar prostituera sig.
Ah.
Och det här är ju otroligt intressant, va? För att om vi tittar på den utländska gruppen så förenas de av en enda önskan, och det är drömmen om ett bättre liv.
Mm.
Det här som jag pratade om i förra avsnittet, det här att de hamnar i ett läge där de inte kan försörja sin familj. De blir enkla offer för människohandlare och dras in i prostitutionens värld. Det kan vi förstå, men det kan bli svårare för oss att förstå hur vi åker hem med en 15-årig tjej till en familj boende på Valhallavägen på Östermalm.
Uh-huh.
Som har det hur bra som helst och har allt hon kan drömma om och mer därtill. Men den här unga tjejen har dragits in i exakt samma värld som den unga kvinnan från Rumänien. Och det är i den svenska gruppen som vi mest hittar barn och ungdomar. Jag kan säga så här, bara de senaste veckorna så har jag tillsammans med mina kollegor och socialtjänst spårat upp 12 stycken minderåriga flickor, förlåt mig, 11 flickor och en pojke som säljer sex i centrala Stockholm på nätet. Så där
som är under 18 då?
Alla under 18 år, va? Den yngsta 14. Och så där har det ju hänt någonting, och jag tänker att det reflekterar lite hela samhällsandan.
Mm.
För att när vi möter de här väldigt unga individerna så blir jag väldigt, väldigt sorgsen, för jag märker att väldigt många ungdomar idag vi fostras in i en miljö där allting handlar om att vara fin på utsidan. Det är det enda som betyder någonting.
Mm.
Jag satt med en tjej för ett tag sedan som berättade att hon började sälja avsugningar för 500 spänn för att göra sina tjejkompisar nöjda.
Mm.
För att hon blev då retad i klassen. För att hon... Jag sa till henne, men du ser ut som vilken annan tonårstjej som helst.
Mm.
Med dina kläder och sådär. Ja, jo, men jag har kläder, men jag har inte rätt kläder.
Mm.
Och jag bor ensam med min mamma och min lilla syster. Vi har inte råd, liksom.
Ja.
Och då kan man ju tänka sig att det är ett enormt stort steg att börja sälja sex. Fast vi vet vad grupptryck.
Ja.
Man vill inte vara den där.
Nej.
Den där som andra tittar snett på.
Vi är speciellt i tonåren. Jag tror att vi alla kan minnas saker som vi gjorde i tonåren som vi bara känner, herregud, hur skulle jag kunna göra det? Så jag är verkligen bedrövad över det, för vi möter så många unga killar och tjejer som, och det är allt det här med sociala medier, det är influencers som bara liksom, allting handlar om en enda sak, var fin på utsidan. Sen om ditt inre är ett kaos, det spelar ingen roll. Det viktiga är att du köper mina prylar, köper min väska, eller att du är sexy. Du ska helst vara sexy dygnet runt, va? Du ska alltid vara liksom kåt och villig på något sätt. Och det här får ju ett bakslag. Helt klart. Och det är de kidsen som vi träffar. Som liksom kanske inte har så många, inte alltid så närvarande föräldrar. Kan man ha bra föräldrar, men säkert de är närvarande. Och då så börjar man söka. Det var som en ung tjej sa till oss, som sa såhär, det är bättre med dålig bekräftelse än ingen bekräftelse. Tycker hon sammanfattar det hela ganska bra.
Ja. Jag såg en... jag har laddat ner TikTok för ett tag sedan. Och jag blev helt fast. Jag kan scrolla där hur länge som helst och känna mig lite obekväm, eftersom jag är så jävla mycket äldre. Och det känns som man tittar in i ett pojkrum eller flickrum typ. Men då såg jag en video med en tjej, det här var typ bara för några dagar sedan, som så här putade med läpparna och var så här supersexig, och så stod det bara så här, funderar på att börja, man kanske ska börja sälja sex.
Va?
Ja. Och hon var, såg ut att vara 15 typ.
Åh nej, och då var det säkert jättemånga gubbar som skrev, ja, vilken bra idé, jag kan köpa
det. Det försvann liksom. Men det är så jävla obehagligt.
Det är så enkelt också. Man får inte glömma bort att många av de här som vi möter, de har ju inte börjat med att sätta sig i baksätet på en bil.
Nej,
utan
precis.
De har börjat att prostituera sig framför sina mobiltelefoner.
Uh-huh.
Det är så enkelt idag att liksom, man tar en bild, man tar en film på sig själv, någon swishar ett par 300 och sen så, gud, men en gång till, en gång till, en gång till. Och sen så sakta men säkert så trubbas man av. Och sen blir inte steget så stort att möta upp den där snubben.
Nej.
Och få liksom 1500 spänn.
Mm.
Och så är man fast där.
Vad tror du att frågan kommer från köparna? Eller kommer liksom förslaget från de som säljer?
Hur menar du?
Alltså den första frågan. Skulle du vilja köpa mer?
Initiativet. Alltså vi har ju idag ett läge vad gäller sociala medier. Du nämnde TikTok, det finns ju till och med det här, vad heter det, Wordfeud. Till och med där får vi ju en information om att köpare liksom bara liksom copy-pasta meddelanden och skickar ut. Jag tror, alltså, skulle ni fråga unga tjejer, jag är ute ganska mycket, mina böcker går bara på gymnasieskolan, så jag är ute ganska mycket på gymnasier och pratar med elever. Och jag menar, pratar man runt med i synnerhet tjejer, det finns ju knappt en enda som inte har fått diverse förslag som behandlar både det ena och det andra. Så tyvärr så är det ju normalt tillstånd idag, där liksom all de här männen härjar ju fritt, och det är ju väldigt svårt för oss att komma åt dem. Bara så lagstiftningsmässigt, men också liksom med att man kan gömma sig bakom alla de här liksom användarnamnen. Så att köparna ligger på rejält, det gör de. Och jag har haft ärenden där man har liksom man har ett meddelande, så copy-pastar man det, så skickar man ut det liksom till 100 tjejer. Man förväntar sig att 99 kommer bendra åt helvete. Men den där 100, den där sårbara unga tjejen som kanske mår skitdåligt just nu, hon kommer liksom, henne kommer man få kontakt med.
Ja, för fan. Hur kan man liksom hjälpa tjejer innan det är för sent?
Ja, det där är också en svår fråga att besvara, för att jag märker ju att runt om i samhället så finns det stor önskan om att hjälpa till mer praktiskt. Liksom. Problemet är ju att den här världen är ju så vansinnigt sluten. Den är så stängd. Det är inte bara att gå ut och hjälpa någon. Och målgruppen är också väldigt svår att nå fram till. Det krävs, jag menar, jag jobbar mycket med en organisation som heter Talita. De har ju hjälpt kvinnor ut ur prostitution i 20 års tid. Och de har alltså ett ettårigt rehabiliteringsprogram. Det är den tiden de säger att det behövs. Om man har levt i prostitutionsvärlden och ska ta sig ur, då behöver man ett år. Det är traumaterapi. Det är liksom så här, synen på sig själv, få tillbaka liksom kärleken till sig själv, få bort det här självhatet. Så att det är svårt. Alltså jag brukar säga att det bästa man kan göra, det är att spana in de organisationer som finns, som konkret jobbar med det här. För att många av de organisationerna går ju runt mer eller mindre på frivilliga gåvor. Och vi har Talita, vi har Frälsningsarmén, det finns 1000 möjligheter, Ellencentret tror jag de heter.
Inte din hora.
Mm. Inte din hora är liksom också ett så att jag tror att det är där man måste, om man som så att säga, vanlig människa vill hjälpa till. Mm. För det är inte bara att gå ut och liksom, nu ska jag hjälpa
någon. Så det är ekonomiskt man stöttar bäst?
Ja, det skulle jag nog vilja påstå. Men sen givetvis ha ögonen öppna för att det här kan dyka upp i ens närhet. Liksom. Mm. Alltså har man tonåringar i ens närhet som mår dåligt och så vidare. Ha ögonen öppna. Vi är så vansinnigt duktiga med att titta efter knark. Mm. Så här, alla, när man knarkar. Liksom. Mm. Jag vet inte hur många unga tjejer som jag möter som är så trötta på SOS och polis. För de har fått frågan i åratal om huruvida man knarkar eller inte. Men det är aldrig någon som har frågat, men du, hur ser det ut med liksom, sexuella övergrepp? Liksom? Mm. Har du dragits in i något sådant? Liksom? Mm. Det, att man vågar fråga, tänker jag, är jätteviktigt. Mm.
Jag har en reflektion, och det är att jag vet att många snackar om när män mördar, så blir löpsedlarna "hon blev mördad". Det är mycket fokus på offret. Är du med? Och så tycker jag att rösterna säger att vi vill att det fokus ska vara på förövaren. Att det inte liksom att själva, är det verbsubstantiv eller eller
ja, det är jag som fattar det, men jag passar på det.
Ja, ni vet, själva verbet, alltså, eller fokuset ska inte ligga på att man blir mördad, utan att på att någon mördar. Ja, men när det var den här Paolo Gate, då så var det ju väldigt många som var upprörda över att fokus blev på förövaren, alltså, och där var det lite tvärtom då. Och jag kan förstå det, för man hade kanske inte intervjuat en person som var en mördare dagen efter han hade begått ett mord. Men har du någon tanke kring det? Vad är det som skiljer? På vilka sätt är det bra att prata utifrån offret, och vilka sätt är det bra att prata utifrån de som begår brottet?
Mm, nu har jag varit med så pass länge då, så att jag säger så här, om låt säga då att Paolo inte hade getts det här massmediala utrymmet dagen efter, utan att istället kvinnan hade suttit där. Då hade det blivit helt tvärtom istället. Då hade folk blivit vansinniga över att varför ställs inte Paolo till svars? Ja. Så att den här debatten kommer vi liksom aldrig få någon ände på. Nej, det kommer alltid bli fel. Oavsett vad, i det här fallet var det TV4, oavsett vem de hade intervjuat först, så hade man, det blivit en liksom storm på sociala medier. Men det som är viktigt att säga, för det, jag märkte ju jättemycket där att alla journalister ringde ju, jag tror att jag var Sveriges näst mest eftersökta man där under 48 timmar. Telefonerna bara smattrade. Och journalisterna bara, ge oss kvinnan. Nu ska hon få chansen att ge sin version. Hela Sverige lyssnar på henne. Och jag bara, hon vill inte prata med er. Ni är de absolut sista hon vill prata med. Ja, men hon får ju chansen att liksom vara på löpsedlarna här. Och då blir jag så här upprörd. Men det här är kvinnor som kommer. De har sagt till sina familjer där hemma, många av dem, att de är i Sverige och jobbar på restaurang.
Ja.
Det är skam, det är skuld. Många av dem kommer från strikt ortodoxa eller katolska bakgrunder. Mm. Vad är det som gör att du tror att hon vill sitta i TV eller framför en kamera och berätta om varför hon måste sälja sin kropp? Skulle du vilja det? Jag skulle inte vilja det. Jag skulle bara vilja gå under jorden. Och hon mådde ju skitdåligt av att det blev så här, såklart. Så att jag blev också lite störd över att liksom folk inte tänker ett steg längre. Det finns en anledning till, det är inte att hon inte får det massmediala utrymmet, utan det är att hon inte vill. Och det måste vi ha respekt för.
Men apropå att folk blir arga på Instagram, det var ju också många som skrev det här med samtycke kan inte köpas. Har du någon ståndpunkt i det? Fast du kan inte väl uttala dig så, kan jag på nu.
Nej, men jag har ju hävdat under alla år att när man köper sex så förhandlar man ju bort samtycket. Det är liksom inget som har kommit nyss, utan det har vi sagt i alla år. Alltså, jag betalar pengar till någon som inte vill vara med mig. Okay, hon vill inte ha sex med mig, men jag får tillträde till hennes kropp på grund av att jag betalar. Man förhandlar bort samtycket. Absolut. Det är liksom för mig en icke-fråga. Det är självklart att det är så. Sen så måste man ju, alltså, vi har fått en sexköpslag som lagstiftarna och politiker har gett oss. Och det är max ett års fängelse, normalt påföljande 50 dagsböter. Och det kan vara provocerande även för oss som jobbar med detta, att påföljande är så låga. Och så har vi fått en våldtäktslagstiftning. Som en helt annan liksom straffsats. Men det som har kommit nu de senaste åren här är ju den här samtyckeslagstiftningen, den här oaktsamma våldtäkten. Och vi ska inte gå in för djupt på det, men det sätter ju saker och ting på sin spets här. Just på grund av att när du köper sex så tar du ju bort, förhandlar du ju bort samtycket. Och här måste vi ju få vägledning från våra lagstiftare. Hur ska lagstiftningen se ut? Jag menar, det är ju så att gör vi bedömningen ute på fältet att men det här rör sig med en oaktsam våldtäkt, här kan vi nog förvänta oss en annan påföljd än köp av sexuell tjänst, ja då inleder vi ju förundersökning på det. Men rör det sig bara så att säga om ett sexköp av normalgraden, då är det den lagstiftning vi jobbar med. Mm. Om man nu vill att, som jag märker att vissa vill, att vi ska, polisen ska utreda alla sexköpsbrott som oaktsamma våldtäkter, ja, då måste man nog ändra lagstiftning lite grann så att vi får rätt förutsättningar för att göra det. Annars riskerar det bara på pannkaka. Och där vill vi inte hamna heller, va? Så att det blir så lätt när det här massmediala drevet drar igång, att folk bara skriker efter enkla lösningar. Polisen ska göra si, polisen ska göra så. Men vi har en lagstiftning att ta hänsyn till, och den står över vad kvällspressen och Instagram tycker.
Det tycker jag är bra faktiskt.
Får jag fråga om de som, liksom, var er gräns går för ert ansvar som poliser, alltså med till exempel de som kommer från utlandet och som kanske inte har papper här i Sverige, som kanske inte tillhör Sverige, får ni ändå ta hand om dem liksom?
Vi har ju alltid, när vi är ute och arbetar med en socialsekreterare, under insatstorsk då, som nämndes i förra programmet här, så hade vi 4 socialsekreterare med oss hela tiden. Och det är socialsekreterare som är specialiserade på prostitution, som bara jobbar med det. Okay. Så att de får ju träffa, varje gång vi har varit inne i en lägenhet exempelvis, och kanske kontrollerat någon som säljer sex, eller hållit ett förhör med någon som säljer sex. Så när polisen går ut så kommer socialsekreteraren att ta vid och sätter sig ner och informerar om liksom vård, stöd, vad det finns för hjälp. Ja. Vi har ju diverse olika liksom stödmottagningar som finns. Och också rent akut. Alltså och det händer ibland, det händer ett par gånger om året att kvinnan säger jag vill lämna här och nu. Mm. Man packar sina väskor och då har vi möjlighet att åka till ett skyddat boende och så vidare. Ja. Men normalt sett så är det en ganska svår målgrupp att hjälpa. Det handlar om att bygga förtroende. De här kvinnorna, ta de ryska kvinnorna exempelvis. När du kommer in och upp från polisen, de blir livrädda många av dem. Mm. För att man inte har de bästa erfarenheterna av polisen kanske i sitt hemland. Så att för oss handlar det ju många gånger om att liksom bara i ett första möte bara gå därifrån, och kvinnan märker att oj, de här var faktiskt snälla. Mm. Jag har en kollega i Norrköping som heter Mattias. Han var inne och höll ett förhör med en kvinna från annat land, och han blev helt paff. För det första kvinnan sa, han tog fram anteckningsblocket och skulle hålla för, så kommer ni våldta mig innan eller efter förhöret.
Nej, men gud.
Och han trodde först att hon skojade, tills han insåg att hon är helt allvarlig. Så att man får inte glömma bort att de här kvinnorna, många av dem kommer från en helt annan verklighet. Och det är inte bara för oss att gå in och tro att vi är några Robin Hood som ska rädda någon. Mm. Utan det här handlar om långsiktigt arbete. Jag ger alltid mitt visitkort till de kvinnor jag träffar med telefonnummer. Mm. Och det kan vara så att de hör aldrig av sig, men det kan också vara så att det tar 2 år. Då hör de av sig. Då kanske någonting har hänt i livet som gör att liksom, de har ingen att vända sig till. De strandade i en lägenhet någonstans här i Sverige.
För rätt länge sedan nu så spelade vi in med en person som hade sålt sex under en lång period. Och hon sa att det var liksom svårt för henne, för att många i liksom den lilla orten hon bodde i var liksom inblandade. Och även att en del poliser hade köpt sex av henne. Det är ju också så sjukt svårt, för då blir det så här, då har man ju ingen att vända sig till.
Nej, och hennes tilltro till polismyndigheten kommer ju vara noll och ingenting. Till vi hade ju, jag menar, jag har själv varit med i några ärenden där jag har fått liksom rapportera mina egna kollegor för det här brottet.
Alltså,
det är ju liksom otroligt provocerande givetvis. Och vi har kanske det värsta av allt, det var ju kapten Klänning, Göran Lindberg, som inte bara dömdes för sexköpsbrott, han dömdes 6,5 års fängelse, tror jag, för diverse våldtäkt mot minderåriga och så vidare. Så att, men jag blir inte förvånad, alltså, oavsett om du är polis eller om du är en offentlig person, att man dyker upp i de här sammanhangen, jag är inte du förvånad, för att sexköparna finns i alla, så att säga, samhällskategorier. Du kan aldrig, alltså, på ytan kan alla män vara potentiella sexköpare. Vad menar jag med det? Jo, du kan inte se på ytan vem som är sexköpare och inte. Skillnaden finns ju på insidan. Om vi nu tänker, och det kan, för mig är det viktigt att påminna sig om ibland, att om nu 10% av män i Sverige köper sex under livstid, då betyder det att 90% faktiskt inte gör det. Det får man inte glömma bort. Va? För det är ju rätt lätt här att man blir liksom så här,
rätt upprörd,
hatisk och liksom så här. Men det är de där 10%, det är där skillnaden hittar man på insidan, inte på utsidan. Där kan man inte peka ut en specifik.
Nej, det är svårt att fråga någon också. För vi sa ju det, det skulle lika gärna kunna vara våra killar. Men, och då frågar ju vi dem såklart, vi skulle du aldrig köpa sex? Och då säger de nej. Men det är klart att de aldrig skulle säga ja. Alltså, Men du, vill snacka lite om lagstiftningen. Och i boken så snackar de, eller du, om att Sverige anses lite som ett paradis. För om man åker fast så får man, som du sa nu, 6,5 år. Det är typ maxstraff även om man är inblandad i människohandel. Hur tycker du att lagstiftningen borde vara?
Maxstraffet för människohandel och grovt koppleri, då, de två lagstiftningen som går mot hallikarna, är max 10 års fängelse. Men man ska ju aldrig låta sig luras av vad som är maximistraff. Man ska ju titta på vad som i själva verket utdöms. Och då brukar ju för människohandelsbrotten och grovt koppleri brukar vi hamna någonstans över 3, 4, 5 år.
Det är ju lite.
Kan man säga. Det är väldigt lite, i synnerhet om du blir utsläppt efter 2/3 om du sköter dig. Så att, men det har inte bara med den här problematiken. Det är vi överlag i Sverige. Vad gäller all typ av brottslighet så tycker vi inte om att sätta folk i fängelse några längre perioder om det inte är de riktigt grova brotten. Och det är klart, Andrej där minns jag.
Och det ska vi påminna bara, det är alltså en förrättad hallick som i boken har skrivit ett förord som säger att jag önskar att det här vore en fiktiv bok, men du, tyvärr är det mesta ganska verklighetstroget.
Andrej berättade för mig så här, han sålde ju kvinnor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och han berättade för mig att han var aktiv i England innan han började i Sverige. Och anledningen till att han började i Sverige var för att han hade en polare som också var hallick som sa så här, du skit i England, det straffen är hårda där liksom. Och det är så här, jag vill säga anglosaxisk rätt liksom. Det är långa fängelsestraff. Dra till Sverige istället. Polisen tog mig, jag fick 3 månaders fängelse, jag fick bo på hotell och spela golf. Och det var det som gjorde att Andrej valde att gå mot Sverige istället.
Ja, det hade jag med gjort. Men jag tycker också att man hör jättemycket om att hårdare straff inte korrelerar med brottsligheten.
Ja, det beror ju på hur du ser det. Går du ner på individnivå så är det så att en människohandlare kan inte människohandla om man sitter i fängelse.
Nej.
Så enkelt är det.
Ja, verkligen enkelt faktiskt.
Hur är det liksom jämförelsevis med våra nordiska grannländer?
Ja, Norge har ju en motsvarande sexköpslag som Sverige har. Finland har en sexköpslag som säger att det är olagligt att köpa sex om du köper sex av ett människohandelsoffer, men inte om någon som gör det frivilligt.
Oj.
Vilket som det har visat sig vara väldigt svårt då att liksom avgöra då det. Danmark, det är väl det som är då liksom lite raka motsatsen till Sverige, som kanske mycket annat också. Där är det ju lagligt då. Att både liksom köpa och sälja sex. Så, men kommer vi ner i södra Europa däremot, vi pratar Tyskland, Holland, Schweiz, Österrike, där har vi ju enorma bordellkomplex liksom, som är liksom, jag har själv varit och jobbat med polisen i flera av de här länderna och man tror inte att det är sant alltså. Pascha, Köln, 12 våningar, 9000 kvadratmeter med kvinnor från hela världens länder alltså, som säljs mer eller mindre dygnet runt. Och där har man ju liksom valt en helt annan väg. Där har man ju valt att liksom försöka integrera prostitutionen som en normal del i samhället. För att det är bättre att män köper sex, för annars kommer de våldta istället. Det är ett av de argumenterna som används. Vilket jag tycker är helt vansinnigt att tänka de termen.
Ja, vi har ju lite mer än hälften killar som lyssnar på den här podden. Vilket vi ju tycker är väldigt bra. För att det är väldigt skönt att kunna nå killar också. Även om vi har en podd som ändå handlar ganska mycket om kvinnlig njutning och sånt. Men har du något du skulle vilja säga till de här killarna?
Absolut.
Kanske också till tjejerna som...
Ja, fast ska jag vara helt ärlig, först och främst vill jag nog vända mig till killarna. För att det är på något sätt hos oss lösningen ligger. Vi har ett läge idag där tusentals män i Sverige, hundratusentals runt om i Europa, till och med miljontals män väljer att köpa sex. Ett aktivt val. Och vad gör man? Man investerar sina pengar rakt in i organiserad brottslighet. Det är det handlar om. Det spelar ingen roll hur mycket tjejen ler, hur sexig hon är på ytan. Det här handlar om att du är med och bidrar till organiserad brottslighet och är med och cementerar de här kvinnorna kvar i ett liv i utsatthet. Och jag tycker att det är sjukt viktigt att man har bestämt sig. Jag säger att ute på gymnasieskolor så brukar jag ta det här snacket med killarna. Ni måste bestämma er nu. För att tro att ni ska sitta och ta det här beslutet i Amsterdam tillsammans med era polare. När ni har rökt på och druckit lite alkohol och någon helt plötsligt kommer med den här idén att vi drar till red light och knullar liksom. Om ni tror att ni ska kunna stå emot gruppen och säga nej, jag vill inte vara med på det där. Då är ni dömda att förlora. Ni måste ha tagit det beslutet nu. Att när ni hamnar i den här situationen, att våga faktiskt säga att nej, jag tänker inte vara en del av det här. Jag är ledsen, men jag lyssnade på den här polisen som pratade om det här, eller jag läste en bok eller vad det så, en film. Jag vet att det är inte så himla enkelt. Ta de här kvinnorna som jobbar, som står i fönstren i red light. Är de holländska kvinnor? Nej. Mm, mm. De kommer från Rumänien, Albanien, Bulgarien och så vidare. Mm. Det är människohandel. Liksom. Det spelar ingen roll hur sexigt det ser ut. Nej. Och det är en uppmaning som jag vill skicka med alla killar. För att, alltså, jag tror att mer eller mindre de flesta killar kommer hamna i en situation förr eller senare där ens karaktär prövas.
Ja.
Så sen spelar det ingen roll om man är i Thailand eller om man är nere vid Stureplan. Det spelar liksom ingen roll. Ett sexköp är ett övergrepp oavsett om du gör det utomlands eller om du gör det i Sverige. Och du måste ha tänkt igenom de här sakerna. För du kan inte säga att du inte vet.
Mm. Nej. Fy fan, jag har en bild av att så här, om man drar till Thailand så är det liksom det som händer på semestern. Att det är liksom mycket lite lustigare och lite så här en galen grej. Men att det kanske är lite svårare, eller det tar emot lite mer att köpa här i Sverige.
Mm. Såklart.
Ja.
Verkligen, för jag menar,
och så här, jag vet hur det har skämtats bland liksom killkompisar om thailändska horor. Mm. Ja. Mm. Att det är något att skratta åt. Liksom.
Mm. Mm. Jag vill fråga en till fråga om hallikar. För att även i boken så beskrivs det att de är tre stycken ungefär som jobbar med 10 tjejer kanske i Sverige på samma gång, och tjejerna är här i 4 veckor för att de inte ska bli citationstecken utnötta och ha haft, varit med för många män. Men hallikarna verkar också jobba som så att de, en är lite snäll, en annan våldtar dem, en är, misshandlar dem. Och jag undrar hur de inte kan vara mer måna om sina tjejer, dels på grund av empati, för att det är liksom en väldigt vettig grej att vara, inte behandla någon så, men också för att de väl blir mindre attraktiva för sina kunder om de är själsligt förödade, och också att de är misshandlade så har de blåmärken, och det är väl inte så himla sexigt för köparen.
Nej, så är det inte, men å andra sidan så är det så att ger man sig in i det här så, som människohandlare och hallick, så är det ju liksom, du utgår ju från hur en normalt resonerande människa tänker kring liksom det här. Ger man sig in i den här världen och att man börjar köpa och sälja unga tjejer, så vill jag ju påstå att man har inte den förmågan till empati på det sättet. Även ifall det, så att säga, och det visas ju i boken, Adrian är ju någon som har en väldig konflikt inom sig och känner att, men gud, det här, jag vill inte göra det här egentligen, men jag har också en familj där hemma att försörja. Men trots det så har han ändå valt att göra det, va? Och jag vill citera André där också, den här halliken som jag känner, som sa att man måste förstå att för oss är bara de här kvinnorna, de är kreditkort.
Mm.
Det är bara ett sätt att håva in pengar. Och det handlar om att, för att man använder våld ibland, man använder det ibland andra. Det som kanske blir mer och mer vanligt nu för tiden är att man säger att om inte du sköter dig så kommer vi ta din lilla syster, eller vad man nu kan tänka sig.
Ja.
Och det är ju sätt att cementera fast kvinnorna. Att ingjuta fruktan i dem, att de inte ska våga liksom gå till polisen eller att rymma eller såna saker. Så att man tänker inte riktigt på det sättet, utan det är så lätt för dem att rekrytera nya tjejer när liksom de befintliga utslutna. Så att,
Det är också så jävla sjukt.
I vilket skick är tjejerna? Liksom?
Kan variera väldigt mycket. Ibland går vi in i lägenheter där man bara känner att oj, det ligger en skit i madrass liksom, och ingenting mer.
Nej.
Och kvinnan kan inte ens göra sig förstådd på sitt eget, alltså på engelska.
Mm.
Och man känner bara att det här bara stinker trafficking.
Mm.
Och ibland så kan vi gå in i lägenheter som är väldigt fullt möblerade och liksom kvinnan ser ut att vara i liksom god form.
Mm.
Så att säga. I synnerhet de som har varit i det här ett tag har ju på något sätt blivit så, de har blivit så normaliserade.
Mm.
De har blivit så avtrubbade. Så de är många gånger ganska enkla, så att säga, att prata med. Och då får man också passa sig som polis att man inte öppnar fel rum. Jag brukar alltid säga det till nya kollegor. Va?
Att
har man varit i prostitution en längre tid, då har man också på något sätt lärt sig att stänga av. För det är det forskningen säger. Alltså, den här kvinnan stänger av. Man dissocierar eller man använder narkotika för att fly sin kropp. Och så vidare. Och när vi från polisen kommer in, så är det väldigt viktigt att man om man nu bestämmer sig för att när man ska försöka nå fram till den här kvinnan och försöka komma bakom det här skalet, då måste man också ha tiden och engagemanget att ta emot det som finns på andra sidan.
Ja, just det.
För om jag lämnar en kvinna som har totalt brutit ihop och gråter och har inget, nej, men nu måste jag dra här till nästa case, då gör jag mer skada än nytta.
Va?
Det är därför det är så vansinnigt viktigt för oss att jobba med socialtjänst och frivilligorganisationer och sådär, som kan slussa vidare till. Utsattheten kan ju variera kraftigt, men kort och gott kan man säga så här, att det är väldigt få gånger vi möter någon som säger
ja, men det här är ett fantastiskt kul jobb som jag har. Jag älskar att knulla för pengar. Det är väldigt, väldigt sällan. De flesta vi möter säger att hade jag haft möjlighet så hade jag så gärna gjort någonting annat. Men jag måste göra det här för att min familj där hemma förväntar sig att jag ska skicka hem pengar.
Ja. Men alltså det du säger om att det kan vara i lägenheter liksom. Vad gör man om man misstänker liksom att det är något fuffens i ens hus?
När du kom in i min lägenhet, då var det första du sa, här har man varit många gånger.
Nej, inte i den här lägenheten.
Nej, det var jag.
Men i området.
Ja. Och också i boken så är det att de vill bara hyra lägenheten i 3 månader för att inte grannarna ska börja misstänka något. Mm. Vad kan man ha som...
I själva verket så är det nog egentligen ännu kortare tid. Uh-huh. Ja. Mm. Man brukar bara vilja hyra kanske 1-3 veckor typ.
Oh, ja.
Och är det via Airbnb då eller?
Det är bland annat ja, Airbnb har vi ett väldigt bra samarbete med också det finns diverse olika lägenhetsuthyrningsföretag. Det var mycket hotell för men hotellen har blivit så himla duktiga själva på att sätta stopp. Ja, det finns ju Scandic exempelvis, de har så här kurs som alla nyanställda måste gå igenom där man liksom hur identifierar man prostitution och människohandel, och det har gjort att hotellen alltså normalt sett har blivit väldigt väldigt duktiga.
Jag har ju blivit nekad en hotellnatt en gång för att de trodde att jag var prostituerad.
Va?
Ja, jag försökte hyra på natten liksom.
Så här walk-in typ att du bara skulle ha. Ja, precis. Ja.
Ja,
det brukar man inte vilja göra utan för då tror man att det kan röra sig om annan typ av verksamhet. Men nej precis. Det är mycket mycket lägenheter, människor som hyr ut de åker till utomlands en vecka och så hyr de ut till, exempelvis en man och en kvinna då, man tror att det är ett par. Mm. Ja, själva verket så är det en hallick och dennes så att säga kvinna då. Mm. Supertrevliga, inga konstigheter, och sen så när den här familjen kom hem igen så låg ett brev från polisen så att kontakta oss, din lägenhet används för prostitution. Man ringer då helt knäckt liksom. Ja.
Ja, men du är ändå inte svar på hur man kunde uppmärksamma det som granne.
Just det, precis. Det var det som var frågan. Jag kan ta ett väldigt konkret exempel då som utspelade sig under insats Torsk då, som vi hade här för några veckor sedan. Och där var det så att en av de adresserna som vi var på och spanade på och grep x antal sexköpare kom in via en granne. Mm. Och där hade hon lagt märke till, hon visste att grannen var bortrest, och lagt märke till att det sprangs väldigt mycket till och från lägenheten. Det var väldigt rörelse liksom, mer eller mindre dygnet runt, sena kvällar. Det var snubbar som stod utanför, rökte, det var olika. Vi kände att det är något som inte stämmer här. Mm. Och hon hade liksom lagt upp 1+1, undrar om liksom det här, om det rör sig om prostitution. Mm. Ringer in, tipsar polisen, 114 14, eller skriver tips på nätet. Och vi får det här, lagom till den här insatsveckan. Och vi sätter personal där. Och det visar sig att det är precis så.
Fy fan, vilken jävla hjälte.
Oh.
Så att ha ögonen med sig, och kanske bäst av allt, om man hyr ut sin lägenhet, exempelvis genom Airbnb, och så be en granne ha koll på vad är det som händer. För har man någon som har lite ögon, då kommer man ganska snabbt märka vad det här handlar om.
Om sexköparna föredrar lägenheter i stan?
City, normalt sett. Östermalm, Vasastan, Kungsholmen, Södermalm och så vidare. Mm. Och det har att göra med, många vill ju tro att de här bordellerna ligger liksom ute i förorterna på något sätt. Mm. Klart att det finns där också, men inte, de flesta är i city, och det har att göra med att köparna känner sig trygga. De vill inte åka till områden som de känner sig otrygga i. Mm. Utan de vill vara gärna i stan. Och så enklare också med
logistik.
Logistik, precis, exakt.
Vad bra att jag bor i förort.
Ja, det är kul för dig.
Ja, då är det dags för mig att rapportera.
Yes.
Mm, nu har jag fått 2 veckor på mig att vara orakad.
Just det, då hinner håret växa.
Jävlar vad jag lurvig. Nej. nej, men som jag sa förra veckan så hade jag ju haft oralsex med Marcus. Och då visste ju inte han om mina tankar med att jag inte skulle raka mig lika mycket som jag brukar. Sen dess så har jag pratat med honom och sagt, jag har frågat honom, du märkte du något annorlunda med mig? Och då sa han först nej. Och sen så sa jag, men jag har ju liksom slutat raka mig så mycket. Mm. Och då sa han, ja men det märkte jag.
Okej.
Okay. Men han sa liksom ingenting.
Nej.
Och han var bara så här, ja det här är lite nyinrätt.
Nyinrätt,
ja.
Helt sant.
men han har aldrig några liksom, han säger aldrig så mycket om saker.
Nej.
Så jag vet inte om han gillar det eller inte gillar det. Men han har liksom inte, han bara, ja, nej, får väl göra som du vill. Ganska obrydd.
Ja, och ganska vettig inställning.
Ja.
Jag har något minne av att antingen du eller han, men det är troligtvis du då, som har sagt liksom, nej, rakat ska det vara. Men jag har nog bara hittat på det. För det känns också som en... Alltså...
Nej, alltså han har faktiskt sagt någon gång att han gillar typ mer rakade ben. Men det är mest benen. Liksom. Att han tycker att det är härligare när det är lent. Men jag har nog inte... Vi har nog inte pratat om könshår på det sättet.
Jag förstår. Mm.
Men... Ja, jag hade kanske önskat att han skulle vara så här, wow, tycker jag det var sexigt med hår. Det hade varit drömmen. Men det gör han inte.
Nej, men han tycker inte att det spelar så stor roll.
Nej,
eller?
Han bryr sig inte.
Nej.
Nej. Och det är också rätt skönt. Ja. Och jag, alltså det gick jättesnabbt att bli vän.
Vad skönt.
Med mitt könshår.
Shit, vad bra.
Skitsnabbt. Alltså jag har rakat mig... Sen jag var tonåring. Typ på lite samma sätt. Och nu, nej.
Nej men gud.
Helt ny standard.
Gud, corona gör alltså att vi bara utvecklas och utvecklas.
En sak jag tänkt på, det är att det känns som att jag har mer kön än innan.
På ett bra eller dåligt
Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Alltså inte att det är större eller sånt, utan mer.
Men det kan inte vara det där med att du vet, könshåren gör att man blir känsligare.
Kanske. Och att det inte bara ser ut som ett litet veck.
Ja, just det.
Utan nu är det liksom markerat. Mm.
En sak som jag tycker är liksom fult, det är håret runt själva hålet. Alltså på blygdläpparna så tycker jag inte att det spelar så stor roll. Men nej. För fan, det ser ut som små jävla maskar typ som sticker. Alltså jag tycker inte att det är fint.
Ha.
Ja,
jag har inte så långt. Så att jag tycker inte att det ser ut som maskar.
Nej, men jag tycker att det ser ut som en plockad anka typ.
Mm. Ja, kanske. Jag har inte kollat mig i spegeln.
Nej, det måste man ju, det är ju skönt att det inte är så up in your face.
Ja. Nej, men så jag är helt nöjd med den här life changing. Alltså, jag tycker att det har varit otroligt mycket mer avslappnat.
Gud, vad skönt.
Och så jävla skönt att liksom inte vara lika så... Alltså att raka sig en dag och vara stubbig den andra dagen. Och så känner man sig, nu måste jag raka mig igen.
Hjälp.
Skitstörigt.
Men nej, kommer du mycket fortsätta så här?
Absolut. Det här är mitt nya liv.
Anna! Yes!
Jätteskönt. Ja. Men det kommer nog dröja innan jag kommer känna att det är okej att liksom släppa det helt.
Ja, men ansa, det är väl nice.
En ansa del av... tycker jag är rimligt.
Ja, jag med.
Ja. Okej, då ska du få en läxa.
Ja.
Mm, och jag vet att du ska ut på landet.
Jag vet
och...
det.
För att du har sagt det. Det stämmer. Nej, men då att du kommer vara själv.
Ja.
Och så att det känns taskigt av mig att ge dig en läxa som du ska göra med Viktor.
Ja.
Men jag funderade på om den här läxan, du får ju säga ja eller nej till den här idén. Men det är att du, jag vill att du ska testa att få vaginal orgasm av dig själv.
Aha, med fingret typ?
Ja, med finger eller ta med dig någon dildo eller...
Tur att du sa det innan jag åkte.
Ja.
Men fingrarna var det bästa kanske. Ja, men det är jättebra.
Det... Alltså det kommer ju krävas lite ansträngning, men vad fan, du ska vara på landet.
Men precis, och det är också så himla... Jag har ganska långa armar som tur är. Annars är det ju liksom fysiskt svårt att komma upp så långt in.
Ja. Men ta med dig en sexlig sak. Det är väl inte så svårt?
Nej.
Nej.
Det är jättelätt.
Nej, men jag tänker att du kommer ha mycket tid.
Ja.
Mm.
Och jag ska bara chilla.
Ja, men precis. Och då kan du... Det är ju säkert ganska bra träning också.
Säkert.
Ja, du får ju byta armar så att du inte bara tränar höger.
Ja, precis.
Smart. Ja, men vad kul. Du antar utmaningen.
Det gör jag, absolut.
Vad kul.
Mm, tack. Jag har kanske en dum fråga, men heter det torsk för att man är en loser? Du är torska.
Ja, just det. Alltså, det här begreppet torsk är ju väldigt intressant. Och nu ska jag väl understryka att jag har inte gjort någon liksom doktorsavhandling på det. Men vad jag förstår det som, så kommer ju ett torsk utifrån att man har torskat. Man har förlorat. Mm. Man är en loser.
Mm.
Alltså, man behöver,
det är det.
Men man behöver betala för att ligga. Ja. Men det som är lite intressant här är att om vi tittar på Frankrike och franskan så... använder man... Nej, jag vill inte uttala för jag kan inte franska eller så tyska i grundskolan. Men ordet för hallick i franska språket är makrill. Och det är lite intressant. Va? Och så, torsken blir på något sätt den här... Tittar man lite nästan dumma fisken som ser lite så här komisk ut. Makrillen, den är mer slimmad och smart. Och liksom så här,
som en räv lite.
Ja, lite liksom, även om den är kanske betydligt mindre så den ändå den ser lite häftigare ut.
Mm.
Så att, nu har vi ju inte liksom,
tagit till oss just makrill när vi beskriver halliken.
Men jag tyckte det var ganska
lite likt. Ja, det var lite intressant. Så att jag ska, nästa gång jag träffar en hallik ska jag fråga, så är du makrill eller? Jag tror inte de kommer förstå.
Fiskpodden är det nu. Är det inte dags att avsluta?
Jo.
Ja. Vi behöver fråga vår sista fråga. Och det var ju ditt bästa orgasmtips.
Alltså, tillåt mig skratta. Alltså, men, de flesta frågor som jag får när man gör sig intervjuer är jag ganska vana vid att få. Men den här frågan var nog kanske... den har jag aldrig fått tidigare. Och jag kommer vara så här... lyssnarna kommer tycka jag är så här jättetråkig nu. För att jag har alltid varit så här... när man jobbar med sexualiserad våld så måste man hitta... liksom så här, vad ska man säga, överlevnadsmekanismer. Och för mig har det alltid varit sjukt viktigt att hålla isär vad som är arbete och vad som är privat. Och jag har aldrig pratat om mitt privata. Och för mig är det sjukt viktigt att hålla på det. Att det är vad det som liksom är mitt personliga sexliv, det, är liksom, det stannar hos mig. Men däremot kan jag säga så här, att, och det är så här, ja, men det låter så här standardsvar, men... absolut viktigaste att tänka på, jag tänker att det är liksom ett orgasmtips på ett eller annat sätt, det är att samtycket finns. Finns inte samtycket så kommer ni få problem med polisen förr eller senare. Tänker man på samtycket, då får man aldrig problem med oss.
Och samtycket går inte att köpa.
Exakt. Därför köper inte sex.
Bra.
Alltså, jag är så otroligt glad för att du ville komma hit.
Ja, det här, jag har lärt mig så jävla mycket.
Tack för att du vill komma. Det är ett viktigt ämne.
Verkligen. Ja, var kan man hitta dig, Simon?
Man kan hitta mig i mina böcker, givetvis. Men man kan också hitta mig på Instagram, Simon Häggström, och även Facebook. Inte TikTok, dock.
Nej. Säkert som spanare under något tjejnamn, 15-åring. Tack som sagt igen. Och,
tack ni som lyssnar. Vi hoppas ni tyckte att det här var givande.
Det måste ni, annars ni är sjuka i huvudet. Men hej då!
Hej då!
Hej då!
Hej då!